Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside-podden. När ni lyssnar på det här antingen sent torsdagkväll, det är tidigt fredag morgon, det är dags för en jävla härlig hockeyhelg med mycket intressant som kommer framöver. Vi ber om ursäkt att vi har hattat med dagarna. Min dotter håller på att försöka börja på förskolan nu, så det är mitt fel att det här blir rörigt helt enkelt. Så där har vi lite problem att få till logistiken. Vi ber om ursäkt för det, men har ni gärna podd, era lurar i alla fall till slut. Mitt uppe i det här, jag och Fredrik var i Övik igår. Dagen, vad gjorde du igår onsdag?
Fick själv på ishockeyplan, jag var domare. Så det är många jobbiga. Det var en jobbig kväll i Norra Hammar igår, hos Idalen. Tar en bedrövlig utvisning, får skäll av hela publiken. Det var den sämsta domarinsatsen någonsin, hörde jag efter matchen. Så ja, det var en tung kväll. Men jag fick komma hem, titta på er, kolla lite hockey, fick tillbaka glädjen lite. Så ibland blir det fel.
Hur mår man när man tar, när man vet själv att man har tagit en så här dålig utvisning som då?
Ja, men grejen var, igår så het match, det är mycket tacklingar, vi släpper på från start, vi är liksom härlig jargong med spelarna. Sen plockar jag på fel sida, målburen står jag, tycker att han trippar honom. Det är ingen tripping, jag tar den. Jag känner direkt när jag drar upp handen, det här är inte bra. Man får ju löpa linan ut någonstans, och så blir det såklart mål i baken. Det blir mål, matchen slut, 2-0 till Mariestad. Då står man där, man mår inte bra. Man känner att det blev fel, man försöker prata med spelarna om att det blir fel. Men det händer, och jag kan säga så här, det är inte första gången, det kommer verkligen inte vara sista gången. Men man känner det direkt i kroppen.
Fredrik, vad tänker du om det? Tycker du att domarna ska, har du stått på bänken och tänkt att man ändrar det då, domarjävel?
Ja, det har jag ju garanterat gjort, men jag har också, jag tror att ju längre man håller på i den här branschen, ju större förståelse får man också för domarna och att det faktiskt sker misstag och fel. Och jag tror aldrig har träffat en domare, jag kanske tyckte det där och då, men med lite eftertanke, som har känt att jag skiter väl i det här, fel gör väl alla, besluta gnäll, utan jag ser domare som mår dåligt, att man tar illa vid sig, och det i sig är ju straff nog. Och sen när vi tänker oss lite högre upp i seriesystemet, så ska ju det här dessutom vädras av ett par hundratusen domarexperter runt om i Sverige, sociala medier också, som vevar än en gång, som har tillgång till repriser och vinklar. Och jag menar, vi hade en situation igår, kort bara ska beröra den, det här med målet som är kvitteringen för Modo igår, Lars.
Modos kvittering, ja exakt, 1-1,
ja, som Carl Lindbom tror jag påvisar att den touchar upp i droppnätet, spelet fortgår kanske 10-12 sekunder och sen kommer målet och det blir starka reaktioner, och då blir folk i största allmänhet förbannade, och då kastar man sig över telefonen, vem kan jag skälla på, kommer jag åt domarna, nej, kommer jag åt spelarna, nej, men vi tar de där lallarna som står i tv och försöker ta kontakt med dem. Och så ska jag tala om att ni är dumma huvud och idioter som sover. Och sen som du sa, Lars, igår, vi har ju tillgång till en massa kameravinklar, hela bussen sitter med väldigt kompetent folk. Ingen kan bevisa att den där pucken tar i nätet.
Nej. Det säger jag också lite mycket, men Carl Lindbom och hela Djurgården, de gör ju sitt fall på att det har gjort det. Men i så fall, det finns ju ingen bevisning för det. Och sånt händer
ju. Såklart försöker de få till att den är uppe i droppnätet. Alltså det är ju en självklarhet. Och det är ju såklart det blir mål när det blir sådana grejer. Det är samma i Björklöven. Skottet kommer, han blåser lite för tidigt, Norman.
Ja, nu kanske inte alla har hängt med exakt på vad som har hänt i Umeå. Det var Björklöven mot Södertälje. Björklöven gjorde 1-0. Beskriv sen vad som hände.
Precis, skott från blå. Målvakten ser ut att plocka pucken. Den rullar liksom ner bakom. Domaren blåser, slår in pucken. Regeln är ju så att kommer skottet och det blir en så kallad, man tror att det blir en blockering, men den börjar rulla in mot mål och signalen kommer innan den går över mållinjen, då är det mål. Nu blir det kraft av Björklövens spelare, därför dömer man bort det. Och det är ju den signalen som kommer. Han är lite het på pipan. Det blir såklart en avgörande grej. Och det blir det ju alltid när man hamnar i såna här fokussituationer som domare. Och det är ju... Man ska vara lugn på pipan, men det är inte alltid så lätt heller när det står mycket folk där framför. Så sådana här grejer kommer hända. Och det, som sagt, det blir verkligen alltid en fokus runt det också.
Som sagt, det är ju det att det ironiska med det, bara för att stänga det, var ju att hade Björklöven-spelaren inte rört pucken efter så hade det blivit mål. För som du säger, att då har ju skottrörelsen redan påbörjats, och när avblåsningen kommer, glider upp pucken förbi Södertälje-målvakten in i mål, så är det ju mål om inte Björklöven-spelaren rör
den. Jag hade ju aldrig rört den. Alltså jag hade stått iskallt där, tänker jag, ett mål extra. Alltså, det är skitsamma.
Hade inte hunnit fram.
Nej, skitenkelt att hålla sig.
Jag hade flöget från bås och bara poka in den. Så.
Gratis poäng. Ja, men vi kan väl kolla till hockeyn också då. Och vi kommer till det. Men jag ska snart göra middag. Jag tänkte göra hemmagjorda hamburgare. De är inte från det här företaget som har köpt Väsby Hockey, som kallas för Brödernas. Det blev ju ett sju jäkra liv igår vid 18-tiden. Ska jag förklara bara lite kort vad som har hänt? Det är alltså så att Brödernas hamburgarkedja har gått in och köpt Väsby Hockey, sägs det då. Det de har gjort då är ju att de har gått in med en sponsring för att sponsra Väsby Hockey över en lång tid framöver. Fått igenom på medlemsmötet att man ska byta namn lokalt sett och liksom inom föreningen till Brödernas Väsby och lite bokstäver. Det kommer man inte att göra att man byter namn i serietabeller i offentligt tävlingssammanhang från Svenska ishockeyförbundet eller i ettan eller i potentiellt hockeyallsvenskan om de ska gå dit. Där kommer de att heta Väsby. Loggan kommer att bli någonting om intern kommunikation och extern kommunikation kommer att heta Brödernas. Och det här blev det ju ramaskri om. Fredrik, vi pratade om det här ämnet i TV4-nyheterna igår. Vad är din syn på det hela?
Först ska jag säga att det var lite pirrigt att göra det, eftersom det var till Anders Kraft vi skulle lämna. Jag som har Dagen, nu ser du skiner upp. Vi har ju våra favoriter där i TV4-huset. Anders Kraft är en av mina. Men det var inte poängen. Jag sa så här igår att jag tyckte någonstans att jag ska försöka fatta mig kort. Och då ska jag först säga att de här reaktionerna som jag tar del av idag överträffar mina vildaste tankar om hur människor faktiskt skulle reagera. Det säger också mig lite grann att jag inte tillhör den här supportervärlden på det sättet. Och det kan jag väl beklaga i sånt fall att jag rimligtvis, för det tror jag många då tycker att jag inte har förståelse för vad det här egentligen handlar om. Men det har ju varit vansinnigt upprört runt om i landet. Jag tycker ju istället att det finns en uppfriskande del i det, för jag väljer att se det så här. Grunden är, de har inte köpt klubben. Om, och jag säger om, det nu finns tveksamheter i hur man har hanterat det internt gentemot sina medlemmar, då skulle det kunna vara väldigt problematiskt. För jag låter mig vara väldigt tydlig. Jag tror på och tycker att det ska vara medlemmarna och det ska vara föreningen som är starkare än enskilda sponsorer. Men jag uppfattar det här som en PR-grej. Som hockeyintresserade människor med gott om pengar och ett företag som gissningsvis går bra, som väljer att gå in i Väsby Hockey med pengar, med hopp om att försöka få lite liv och action. Och jag vet ju hur Stockholmshockeyn ser ut. Jag vet hur mycket man suktar efter intressenter, efter människor som är beredda att öka det där intresset och trycket som finns. Så att jag ser att det kan finnas någon ljus del i det också. Det måste man få säga utan att bli jagad ut ur landet. Sen, tror jag att det här kommer att gå bra? Nej, det tror jag inte. Får man göra så här? Ja, uppenbarligen får man det. Hade jag velat jobba i en sån klubb som hade jobbat på det här sättet? Nej, det tycker jag räcker som svar.
Jag tycker att det stämmer uppgiften att Väsby inte har gått ut med informationen till sina medlemmar vad som ska hända och vad de ska rösta fram, då är det illa, då är det riktigt illa. Det tycker jag är det största problemet. Sen att jag köper inte den här stormen som kommer mot bröderna, så jag tror verkligen det kommer släckas efter några veckor som man är inne på. Men på något sätt måste man också förstå hur en förening fungerar och hur deras supporterskap är i Sverige. Den är stark, den är liksom det här. Men jag tror att det värsta är vad Väsby har gjort mot sina medlemmar för att rösta fram. Och därför tror jag att det väcks mycket irritation mot det här också. Sen så har ju Stockholmshockeyn haft problem att få fram nu mycket. Det måste vara någon stark kraft. Och det Fredrik är inne, det kommer det leda till något som jag tror blir succé? Nej, det tror jag inte. Men det kanske leder till något nytt. Och vi har ju inte sett det här så många gånger i svenska. Och det har ju funnits förut. Jag tror vi kommer att se det ännu mer framåt. Att det kommer hända.
Jag kan faktiskt... Ja, alltså att det kommer sponsring av pengar in i idrotten liksom på olika typer av sätt. Det är ju någonting som inte är speciellt konstigt.
Så är det ju. Men nu är det verkligen att man...
Jag har varit med om det här. Jag var tränare i Nyköping i slutet av 00-talet. Och där de hade en mängd år ekonomiska besvärligheter. Det var allsvenskan. Det blev degradering från allsvenskan till hockeyettan på grund av det ekonomiska. Då går Nyköping Sunlight. Sunlight var en gång i tiden en tvålfabrik som många år sedan lades ner. Själva byggnaden köptes av en förmögen herre som startade ett hotell där. Ett trevligt hotell i sig. Det ligger fortfarande kvar. Den här gubben köpte laget. Jag kommer inte ihåg om det var 500 000 eller 2 miljoner. Jag vet inte summorna, men det var ju helt enkelt en fråga om överlevnad. Det var vansinnigt ful logga som satt på matchtröjorna. Vi vart ju hånade och utskrattade med all rätt. Men vi ska också komma ihåg att det var räddningen för en hockeyklubb och inte bara ett A-lag eller en dyr tränare, för det är inte det det handlar om, utan för en hel förening. Och det var ett allvarligt försök av honom att liksom få oss på benen. Men nu uppfattar jag att det här snacket kring det här får det ju framstå som att det skulle vara flera hundra miljoner, man ska köpa sig en plats uppåt i systemet. Jag tror inte att det kommer att fungera på det sättet. Det kommer inte att hålla. Men om det är en genuin sponsring, jag menar, titta er omkring i hockey-Sverige. Samtliga bra hockeylag har ju faktiskt människor med pengar i ryggen.
Så är det. Och det är därför Fredrik har 2 miljarder tvålar hemma hos sig i badrummet.
Ja, precis.
Ja, men det, jag köper liksom hela grejen. Nu har det ju blivit så här, nu ska ju alla supporterklubbar runt om i Hockeysverige gå ut och liksom ta avstånd från bröderna. Så jag tycker att det blir, alltså, det är ju exakt vad det är. Det är ju en sponsring, det är lite fult hur det liksom kavlas ut. Men hade ägarna för brödernas bara gått in och sagt så här, ja, men hörni Väsby, vi vill synas liksom på de här ytorna. Så länge de inte hade ändrat loggan och de hade tryckt brödernas över hela tröjan, eller liksom, alla spelare har brödernas i pannan, i tatuerade på halsen och så vidare, då hade ju ingen reagerat på det här. Det enda är folk reagerar på det är för att det sägs att man köper klubben, vilket de inte gör.
Nej, det är fortfarande 51% regeln som gäller.
Ja, så jag tycker att det här får helt absurda proportioner, och det är ju vad det är rent krasst, det är vi ganska alla tre överens om. Det här är en sponsring, och säga vad man vill om den, det får ju folk tycka om.
Men tänk Lars, säsongen 2030-2031 när det är bäst av 7 finalserien, Färjestad mot bröderna, så tror du att du kommenterar den?
Ja, men tänk så här då. Brödernas där då, mot Bastard Burgers Luleå, mot krysset Skellefteå, eller Ines gatukök i Timrå.
Mitt i grillen Leksand. Ja.
Man undrar ju när det blir Skråmors derby. Och... Nej, herregud.
Skena inte sätter iväg.
Punkt på. Nu... Nej, men jag tycker vi kan lämna det där. Det kommer valsa på ett tag. Det är väldigt upprörda känslor. Vi kommer förmodligen få skit av folk som anser att inte vi förstår vad det här handlar om, och då må det så vara.
Jag tycker så här att om folk bryr sig jättemycket om någonting, blir arg på saker, då får folk bli det. För det är upp till folk att bli arga på vad de vill. Jag tycker inte att det här är en lika stor grej som alla andra tycker. Sen om man tycker att det är rätt eller så, det är en helt annan.
Men vi lever ju också i en tid där man ska uppenbarligen rasa. Man ska rasa mot allting. Och sen den här cancel-kulturen, att om inte det blir på mitt sätt, då ska vi naturligtvis demonstrativt se till att inte handla i de butikerna, äta den maten, prata i den telefonen. Det är tröttsamt.
Jag tror inte Jocke Wiklander var redo på den stormen som kom, men jag tror han gillar ju PR, så jag tror att PR för bröderna vart ju enorm på något sätt.
Ja. Ja, det är en speciell situation där. Nu är jag lite less på den här frågan. Nu vill jag prata om hockey. Vi börjar i Örnsköldsvik, för vi var där igår. Och pratade bara lite kort om Modo mot Djurgården. Vi pratade väldigt mycket Djurgården förra veckan, så vi ska inte bli för långrandiga där. För det är samma läge. Det är både 6 raka förluster nu för Djurgården. Och det går sist där.
Det gör det ju. Det är, jag tyckte matchen igår, bara för att summera upp den om det var någon som inte kollade på den, att det var en bra start från Djurgården. Av 60 spelade minuter så kan jag kanske plocka ihop 20-25 minuter som är godkänt från Djurgårdens sida. Men då ska man också ha klart för sig att möter man serieledarna med allt vad det innebär, så räcker inte det. Djurgården ska överträffa sig själv över 60 minuter. Det var ett Modo som, utan att förta sig, tycker jag någonstans ändå får vinna fullt välförtjänt och rättvist. Och det visade på skillnaden mellan lagen.
Det är ju också, jag tycker att i Karlskoga-matchen och i matchen igår, det är slående hur, jag tycker att Djurgården kommer ut bra, både i matchen i Karlskoga, kommer ut bra igår också. Men så små de blir när det verkligen går lite mot dem. Ett mål igår viker ner sig lite. Det är så mycket mentalt på spel just nu för det här Djurgården. Man ser också spelare ta lite kortare byten, man ser spelare inte bekväm med den här situationen. Det är så mycket press på de här spelarna nu, och man märker också hur mentalt det är. Och sen pratar man här, det är mycket, mycket media runt stoppen. Han uttalar sig lite dumt får man väl säga i media. Men också att man ska vara lugn. Men sen tittar man också på coachen. Man ändrar om i alla formationer. Vi pratade om det igår, jag och Fredrik på telefon. Man ändrar om i formationer. Man skapar inte det här lugnet i laget som man ska få också. När man har haft mycket spelare borta, då måste man ju komma in och få en lugn och ro någonstans. Och jag vet att vi var inne på det igår när vi pratade, Fredrik, att det var Lekrimek kommer in. Jag tycker att Danielsson är för blek liksom. Så då, på något sätt måste de få kontinuitet i det och få lugn och ro. Men de måste ju såklart börja vinna för att liksom ändra den här mentala bilden. Men det kommer inte av sig själv.
Han vill se någonting av Modo då som stack ut. Jag tänker att vi kommer till textfrågan. Den tycker jag är av vikt. Men jag tycker också att det är intressant att se hur börjar Brickley och Vela etablera sig till det här laget. Jag tycker personligen att Marcus Vela känns ju, alltså, som det kommer att bli en ruggig faktor i ett slutspel. Med den styrkan, fysiken, närvaron, inbrottskraften och spetskunskaperna som han har, som inte så många andra forwards i den här ligan har.
Tyckte det var lite talande efter igår när vi fick fnissa när vi stod kvar i studion, och så kom Vela och Brickley och skulle gå och äta och går åt fel håll i sin egen arena. Och att jag nämner det är lite grann för att så jag kan se drag av det också i spelet, och det är fullt rimligt. Man kommer in två nya spelare i ett välfungerande lag, i ett bra sätt att spela på. Jag tycker man ska ge det inte 2 eller 3 eller 4 matcher, utan det kanske tar 10 matcher innan man hittar rätt. Och därför upplevde jag att båda de framstod som ganska blygsamma. De var en del av det Modo som gör en okej, men inte så mycket mer match, vinner, men de sticker inte ut. Och det tycker inte jag att man ska kunna begära av dem heller.
Ja, jag håller med. Jag tror att på något sätt måste de få tillbaka Dickinson i den rollen. Jag tror Vela ska vara lite längre ner i hierarkin för att få ut sin fulla potential. Men det är klart att man ställer höga krav på de här spelarna som kommer in nu. Men på något sätt så kommer de in i ett välmående Modo på något sätt, och då ska hitta sina roller också. Så det kommer nog ta tid, och jag tror att Modo är in i en period där de på något sätt tar en ny tag. De har haft den här långa sviten. Nu har de börjat förlora lite. Man börjar träna lite på annat sätt. De börjar förbereda sig för den här slutspelet som ska komma nu. Så jag tror på något sätt att det var nyttigt för dem att kanske torska lite och liksom känna på det här. För att hade de vunnit så hade man inte tappat lite ödmjukhet också innan. Så jag tycker man saknar Dickinson i den där kedjan också. Vela inte riktigt på den höjden som Dickinson var.
Jag får också intrycket nu, jag var ju på plats redan från morgon så att säga, på värmningen, och när man smyger lite i katakomberna, man pratar med spelare, ledare, folk runt omkring, så har ju också den här utmaningen med så bred trupp kommit. Man har väldigt skickliga spelare som spelar mindre, som inte får spela PP och PK, som till och med inte får byta om. Och det var ju det vi pratade om förut som en utmaning. Men jag upplever faktiskt att Modo, vilket vi kanske skulle ha utgått ifrån naturligtvis, att inte det kom som en överraskning, men där är en nyckel som det känns som att de kommer att få jobba hårt med, och det bekräftar tränarna också när vi sitter och pratar med dem före matchen, att det är kräver en stor del av deras ledarskap att få gruppen och acceptansen. Sen kan man ju aldrig sträva efter som tränare att alla ska springa runt och skina som en sol, för då brukar det också gå åt helvete.
Det är något jag inte saknar med hockey. När man kom till hallen, man visste, jag är på gränsen nu, jag kanske inte är med i line-up. Men gick in, man smög in i omklädningsrummet, tränaren satte upp det där på och kollade bara, 61an, han är ju på bänken idag igen. Ja, då fick man gå. Så kom tränaren, pekade med fingret, kom här så vi snackade lite, då visste man det. Ja, det blir inget spel. Och den har de ju nu. Det handlar ju om att få de spelarna, få en acceptans från deras position liksom, och då får man också ett välmående lag.
Har man alltid snackat med den som är petad, eller är det bara liksom om det är någon som har blivit nyligen petad?
Det där tycker jag är intressant. För en del NHL-svenskar spelare man har pratat med som har varit där borta har berättat samma sak som jag också vet nu i senare tid. Någon farsa, någon tränare vars söner har varit där borta som det var specifikt en som jag pratade med ganska nyligen som sa att där går du in och så sitter laget. Spelar du inte så får du snällt gå därifrån. Det är inte mer med det. Det är inga liksom personliga utvecklingssamtal med sockervadd och lite mums, utan där är det bara, läs det, är du med så är du med, då kör du, är du inte med för att gå härifrån. I Sverige så har vi utvecklat en kultur, och den är inte specifik för idrotten, men att vi ska ju prata ihjäl oss med varandra. Och spelarna, många kräver en förklaring kort och gott, och den är svår att ge ibland som tränare, för du sitter inte alltid med bevis i form av fakta som fäller någon, utan det kan vara en känsla, det kan vara en tro, det kan vara någonting som gör att men den här, idag spelar vi inte den här gubben, och det har vissa svårt att acceptera.
Jag tycker dock att det är för många tränare som är dåliga på att ta det här. Jag tror att i Hockeyallsvenskan, den världen jag har levt i, Karlskoga, där man har kanske inte den största truppen, då är den här rollen en av de viktigaste för att få acceptans i truppen av tränaren. Att man måste prata med alla, du måste se alla, du måste liksom, varför får du inte spela? För att bygga ett ego, bygga ett självförtroende hos de spelarna, så är det här prio ett. Och det tycker jag, om man kollar på Djurgården till exempel, om vi ska gå in på Djurgården en gång till, så tycker jag till exempel hur man hanterar Olle Liss, hur man hanterar liksom Läckemäki, man bänkar dem. Jag hoppas verkligen att man tar en diskussion med dem för jag tror någonstans att för att få ut det bästa av det här laget. För de kan inte gå och köpa oxfilé nu. De har den här fläskfilén som ligger. Garpenlöv har den. Han kan inte laborera mycket mer med spelare. Så nu måste man få ut max av den här truppen. Då måste du vara klar och tydlig på vad du vill av de här spelarna. Och också prata med dem när de inte får spela.
Säsongens liknelse av dig med fläskfilén och oxfilén hittills vill jag bara flicka in med. Men den var bra. Men nu lämnar vi det. Vi vet Modos problematik där. Och den är intressant. Men jag tycker också att det är väldigt intressant att Tex Williamson, han sa igår i en intervju med oss i den första periodpausen att han spelar om 2-3 veckor. Och Fredrik, då ska vi också säga det att det kanske vi inte tror på helt och hållet. Framförallt kommer han inte stå i mål för Modos A-lag i Hockeyallsvenskan om 2-3 veckor. Men förklara lite mer om den här situationen. Vi fick höra en hel del igår, framförallt du som sov i Övik.
Det vi får till oss är ju att han fysiskt är återställd, så att säga. Hans skada eller hans läkningsprocess, jag älskar att få prata så här för jag drömmer ju om att vara doktor Söderström i mitt nästa liv. Konvalescensen
nya
har gått bra.
Han
är fysiskt återställd, men sen handlar det ju om att komma i i ordning med sig själv, både fysiskt, då menar jag att alltså orken, kraften, balansen, men också det tekniska. Och för målvakterna, som är, det är en hel vetenskap idag. Det var ju därför målvaktstränare Eriksson sa till mig att det ser för jävligt ut, men det kommer att bli bra. Och det konfronterade vi honom med, och då log han, och det tror jag han känner själv också. Så att det här blir ju en kamp mot klockan naturligtvis. Och sen är det ju det faktum att man inte vet när han väl tycker att han är framme vid sitt 100%. Är man i samma shape, det mentala? Det är så många aspekter som spelar in, så att jag tror inte, om jag ska göra min bedömning, så tror inte jag att Modo räknar med honom.
Men satan vilken bra målvakt de kan få in om de får rätt på att han kanske får stå några matcher i grundserien, för det är en av de bästa målvakterna i Hockeyallsvenskan när han är i toppslag.
Nej, men absolut, jag håller med. Och jag tror inte heller att Modo-fansen, jag tror att det här också slänger in en brasa i förhoppningselden. Men jag tror också att de har lite sans och balans att förstå att har du bytt höftled eller opererat höftleden, då förstår man att ska du stå i mål i hockey, det är nog det mest ansträngande du kan göra för en höftled utan att vara läkare eller målvaktskunnig. Men det skulle jag gissa. Jag tycker att vi lämnar den matchen och så förflyttar vi oss 11,7 mil norrut till Björklöven mot Södertälje. Jag och Fredrik var i Örnsköldsvik igår, så har vi inte sett hela matchen. Jag har sett höjdpunkterna från matchen, men jag tycker att vi ska snacka om Södertälje som vinner den där matchen och deras charmräd som de är inne på offensivt. Och sen kan vi ta med lite Björklöven i det också, tycker jag. Vad tycker du, tänker du, Daggen, om den matchen och det du har sett och läst därifrån?
En jämn match. Jag tycker att Södertälje någonstans kommer dit och gör det man ska göra på bortaplan. Bra match av dem. De är tunga att möta. Bra lag. Alltså det vi har varit inne på innan. De har någonstans bevisat den här toppnivån för dem att slå Björklöven borta. Styrkebesked såklart, men på något sätt så jag gillar den här tyngden på backsidan de har, alltså den är enorm. Nu var Lang borta igår, men de har Krupic kommer in, alltså de har en backsida som är en av de bättre i Hockeyallsvenskan just nu, och det är där de lägger grunden också, så de ser riktigt bra ut, måste jag säga.
Jag har väl en känsla som ja, bekräftar det du säger, Daggen, det som är Björklövens återigen. Den matchen såg inte jag, sett lite highlights idag, så jag ska vara försiktig med att uttala mig i sak där. Men över tid har Björklöven varit lite svajigare än om vi ställer dem mot Modo till exempel. Eller Mora, som åtminstone de senaste 10-12 matcherna har haft en mycket jämnare kurva. Och det är väl lite grann för att jag upplever att Björklöven är lite mer humörslirare. De är lite mer beroende av enstaka spelare som verkligen har sin kväll igen. Offensiven är ju brutal och effektiv från Björklövens sida, och när det liksom kuggar igång och man får betalt, så får man också matcherna dit man vill, och man på något sätt stänger möjligheten för motståndarna. Igår lyckades ju Södertälje bromsa det, och det som imponerar på Södertälje då är ju att man så sent som förra veckan stänger ner ett Modo genom sitt försvarsspel som jag tycker är väldigt samlat över hela banan. Man ligger på rätt sida, man drar ner på intensiteten, man tvingar dem på utsida. Bär man med sig det in och möter Björklöven, får en till effekt på det, så är det ju det lag som kanske, vi hade ju någon diskussion om det där, tror jag, i Södertälje med Karlin. Han hade uttalat sig i någon media om att, och jag spetsade till frågan till han innan, så han var på gränsen till lite så här frustrerad, att de var väldigt defensiva. Det var ungefär som att det var något unikt med Södertälje, lite som det var förr, eller hur han uttryckte sig. Jag tror ju att det är helt rätt sätt av Södertälje, och jag tror att det kommer tjur efter deras förra säsong som var tuff och tung. Det är ett nybygge, Bogren har den, det är DNA i sig att spela en defensiv smart hockey, och jag säger inte att den är fel, tvärtom, den är ju rätt.
Har Bogren spelat defensivt tidigare?
Ja, det har han väl åtminstone gjort genom karriären.
Det var gnetigt i Tingsryd förra ja. Åren. Men, Videll spelar med Luchak och Newell. Alltså, de har lånat ut Cernik. Jag kollar lite på Cerniks i Västervik. Tycker att han är riktigt, riktigt bra. Jag tycker man tappar någonting i att man släpper honom. Jag tycker inte Luchak och Newell har varit tillräckligt bra. Och det här är ju något som Georgsson inte har lyckats med i år. Om man kollar bara på Transatlanten och utlänningarna man har tagit in. Där är det, nu är det Krastenbergs, verkar ju ryktas till AIK också. Och på något sätt, jag tycker att man skulle ha kvar Kärnik i laget. Sen är det ju bra för hans utveckling att gå till Västervik. Han får spela mycket, han får spela powerplay, får bli så. Men på något sätt, fan, jag saknar att Videll får någon lekkamrat där på ett helt annat sätt. Sen tycker jag Videll har varit grym. Men på något sätt, han måste få mer lek. För det är ett tungt lag, men de har inte den riktiga spetsen.
Säg de där utländska spelarna igen, för det låter som rollfigur i Stjärnornas krig. Inte för att du sa fel, men säg dem igen.
Luchak och Newell.
Det lät det faktiskt. Alltså, det kunde ha varit någon form av stormtrooper.
Jag är så glad att det inte, jag brukar ju vara så dålig på uttal. Men det här
nej, du var ju briljant nu.
Soldater åt Boba Fett.
Och sen Kärnik. Ja, men jag gillar Kärnik. Jag gillar hur han ser ut.
Ja, men jag förstår vad du menar med det.
Och jag tycker att jag ser inget. Man tappar dem, att man släpper de här talangerna till ett Västervik som är behov av att få spelare, självklart. Och han får spela mycket, men på något sätt, jag tycker att Luchak och Newell, de gör ingen större skillnad mot vad Kärnik skulle göra.
Generellt är jag inte säker på att det behöver vara fel. Jag förstår din poäng här med att han hade kunnat fått en roll där. Men jag tror att, titta på Styv, Modo, nu Vita Hästen. Även om det säkert är trevligare att bo hemma och spela i Övik och för Modo, så för utvecklingspotentialen så är speltiden så viktig och rollen har betydelse. Så att det kan vara en kick för honom.
Det säger jag. Jag tror att det är jättebra för honom personligen, men som klubb att de släpper Kärnik, det är jag menar. Att de liksom,
du menar att de behöver
honom? Jag tror att de behöver
honom
i slutändan. Sen får vi se om, jag vet inte hur det där låneavtalet ser ut, men jag tycker att Luchak och Newell är för dåliga för att spela med Videll. Jag tror man kan hitta bättre komplement till honom för att få ut ännu mer, för Videll är enorm just nu. Och där kan du få ut mer offensiv kraft, och jag tror på något sätt att Kärnik gör inte mycket. Han gör bättre än vad Luchak och Newell skulle göra.
Jag håller med dig att båda två har ju sett ut sådär under hela sin tid i Södertälje egentligen. Det var väl, Newell inledde väl med att se helt okej ut, och sen har de väl brandat gett liksom gett. De har ju gett noll indikationer på att det är toppförvärv i alla fall, det vill jag vara tydlig med. Någonting som jag tycker Södertälje har som lyx, det är ju det att de har en väldigt fungerande första kedja. Alltså de har en första kedja som inte är, den kan inte beblanda sig som med Moras första kedja eller med Björklövens eller med Modos, tycker jag. Men den är väldigt bra. Sen kanske det inte är första kedja som gör 60, att det är någon spelare som gör 60 poängen där, förutom om Pasic är där. Men Pasic, Engsund, Liljegren, jättebra. Videll sticker ut, och jag tycker att det är en styrka att han är så pass bra trots att han spelar med två spelare som inte får att stämma. Och sen bakom det så har de ju Liljevall som jag tycker är fantastisk, med Berzelius och Dahlström och Alba som alla är nyttiga. Så jag tycker att det finns mycket intressant.
Otroligt intressant. Och det är ju den tyngden de har. De pumpar på vilken kedja som är inne, så pumpar de på hela tiden. Det är samma typ av spel. Sen har de ju Pasic, Videll som bryter lite mönster. Men jag tror att jag tror att på något sätt med den här backsidan, med den här tyngden på forwardsidan, ingen lag vill möta. Vi pratar om Mora, det kommer bli ett bra slutspelslag också. Södertälje kommer bli tunga att möta. Och det tror jag de har, dels för att de har de här fyra kedjorna backpar som är riktigt, riktigt bra hela tiden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag funderar på om Södertälje, alltså, nu har ju Modo ligans bästa backuppsättning med Danny Brickley. Det tycker jag inte ens en diskussion längre.
Ja, men får jag upp.
Är det?
Ja,
app,
nej, app. Men alltså bara för att vara komma med en invändning. Ja, de har den sett till produktion. Vi pratade ju siffror, det går som helt brutala om du räknar de fyra mest poängstarka backarna i Modo och ställer det mot andra lag. Däremot så har Södertälje är väldigt bra med när det gäller defensiva delen, fysiska spelet, placeringsförmåga. Där tycker jag möjligen att jag har ett frågetecken på Modo.
Fredrik, vilken backsida tar du in? Om du tar över som tränare idag, vilken backsida vill du ha när du går in i slutspel?
Ja, men de två vi har pratat om är ju väl så bra med. Sen skulle jag vilja mixa där. Det är klart att du vill ha de här offensiva spetsarna som Modo besitter. De har ju varit galet bra. Men jag vet också att de jag helst håller i handen när det är dags för strid, det kanske är Ivarsson. Det kanske är Lang. Det kanske är Karlsson. Det är den typen av spelare som du vill ha, speciellt om du har ett lite sämre lag.
Alltså jag... Nej, men ja, det förstår jag fullt ut. Jag förstår det. Dagen, du ska få välja snart. Men just det är ju styrkan hur man har orkestrerat ihop den här backsidan. Jag menar, du har förlått in, du hade Ivarsson, Albin Karlsson, Lang, den fysiska påsmällaren som han är, Norbe, som ju fick avgöra igår, det var spännande, Ludvig Jansson, vilket jävla JVM han gjorde. Du får in Julius Bergman från Brynäs och så har du fått låna Emil Krupic, om än inte över tid då, men det är ju häftigt.
Ja, det är en enorm backsida vi pratade om, att Björklund hade en bra backsida att starta upp, men jag, på något sätt, jag tycker att den här backsidan i Södertälje, det är byggt för ett slutspel och det ska bli mycket intressant att se när de tar in det här. Och såklart att Nässén, Brickley, Bernhard, men jag på något sätt vill jag se hur de klarar av ett fysiskt spel i en kvartsfinal, och man måste sätta press på dem hela tiden. Då kommer det bli jobbigt, tror jag.
Vi hade ju det ritet igår, Lars, du och jag, med hjälp av Mikko, våran konung i TV4-huset, som
Mikko Elainen.
Ja, som just med det här med Modos rörlighet på backarna, offensiva delen. Och det, jag tror att vi är helt överens där. Vi pratar bara olika vägar att vandra på, där Modo har fått en kraft genom sin offensiv. Vi ska inte fastna där, men vi är ju rörande överens om att det är två olika typer av backsidor.
Ja, Dagen, hade du valt Södertälje eller Modos?
Ja, ska jag ens ge mig in i Modos-supportrarna igen? Eller? Nej, men jag hade gått in med Södertäljes backsida i ett slutspel. Jag hade sett det. Hade jag varit forward, en offensiv forward, så självklart hade jag velat ha haft Nässén och Bernhard bakom mig. Men på något sätt, vi ska gå ut i strid, vi ska gå ut i krig. Tror den backsidan kommer bli otroligt jobbig att möta.
Ja. Ja, det är väldigt intressant. Kommer säkert ingen att ha någonting att säga till om, skulle jag gissa. Men Björklövens är inte, den är inte på den här nivån, eller bara för att ta in dem då? Eller Djurgården för den delen?
Djurgården tycker jag inte är där. Jag tyckte att Djurgårdens backsida igår, nu var förvisso Schilling och Alm inte med i, var det någon mer? Så de var lite brandskattade, men jag tyckte de hade...
Ja, Ytterell också.
Ja, men det är för gott, höll jag på att säga, för resten av säsongen. Men de hade oerhört jobbigt med Modos offensiv. Björklöven, vi återkommer till deras backsida gång efter annan. Jag fick lite skit från folk där i början, så att de hade för många bra backar. Notabelt är ju att fortfarande mest istid i Björklöven är Daniel Rahimi på, tror jag, lite drygt 18 minuter. Så att de har ju ändå spritt det där på något sätt.
Jag tycker att det är fascinerande att Björklövens backsida gick från att vara snackad om som den bästa någonsin. Och det var väl mycket mediebruset där vi får dra, eller i alla fall jag drar med mest strå till stacken, att man håsade upp den. Men Jesper Lindgren har ju visat sig vara ett brutalt tapp. VT Vainio är jag fundersam på vad han ska göra med sin hockeykarriär nu, för han ser ju inte ut som den hockeyspelaren som spelade de första matcherna som var inför förra säsongen. Det är något helt annat. Men jag tycker inte... Nu byter vi spår. Kan vi vara färdiga med backsidan? Jag vill gå vidare till något helt annat. Eller vill ni ha något mer att säga om backsidan?
Go for it. Kör på.
Okay. Ska vi som Södertälje, är vi nöjda med att säga att Södertälje är ett lag som är med i toppen för att stanna?
Ja.
Är det ett lag som kan spela final?
Ja, med den tyngden de har. Jag tror dock att de behöver få in offensiv kvalitet i truppen på sikt. Alltså de måste få någon som verkligen, verkligen, man har Pasic, Videll, man har tyngden, men få in en till tillsammans med Videll som kan liksom vara den här tungan på vågen offensivt, så ja, då kan de vara där.
Fredrik?
Ja, det skulle väl kunna vara så. Jag tror ju inte det nu. Jag rankar dem inte som två, etta, alltså topp två. Det gör jag inte. Men jag är helt inne på det vi har berört flera gånger, att de skulle kunna ställa till det och utmana genom en kvart. Och jag har en vag känsla som jag inte kan leda i bevis, men att det här slutspelet som väntar oss kommer att kasta oss mellan hopp och förtvivlan, mellan sensationer och trygga resultat. Det finns utrymme för överraskningar.
Det tror jag med. Och med det så vill jag vända över till det som vi ska göra imorgon, nämligen Björklöven mot Mora. Och då tänker jag främst på Mora. För nu går, vi pratade lite lätt om det förra veckan också, men alltså Johan Persson, den formen han är inne i. Om jag inte räknar helt galet så är det 23 poäng de 13 senaste matcherna. Han har gjort poäng i 12 raka. Nu har de fått in Fabian Ilestedt, som ju båda ni har tyckt att ni tycker funkar i den där första kedjan i Måns Karlssons frånvaro. Och den där Mora-maskineriet med Ljunggren och Persson.
Tåget kommer. De överbevisar varje kväll. Jag tycker att jag var väldigt frågande till dem innan säsongen, men på något sätt på sikt nu har de byggt upp någonting. De är verkligen att de presterar på en hög nivå, och Persson, Ljunggren, nu tycker jag de har tagit över stafettpinnen från Micke Tinarsson här igen. Nu är det de som leder det tillsammans med Ilse. Jag tycker han ser mycket, mycket fin ut, som man kan säga, i den kedjan.
Om jag pratar Mora i dess helhet, så är ju det här, bekräftas ju nu det vi har resonerat under framförallt senare delen av hösten, just det här förmågan de har haft att gnugga på. Och det har varit lite tacksamt. Det här påvisar ju också den enorma skillnaden där mellan lagen i form av yttre press och trycket som finns där. Djurgården blir utsatta för rasande massor när man inte gör resultat eller vinner matcher, medan Mora någonstans har kunnat hantera det på ett bättre sätt. De har stått fast vid sitt sätt att spela på. Jag tycker att den här utvecklingen av spelare, individer, har gjort Mora bättre och bättre. Och när man dessutom då, för det fanns ju en period när vi sa att Ljunggren och Persson, nu är det Heikkinen och det är Micke Tinart, så det är lite andra spelare som har tagit över. Nej, men nu har de slagit tillbaks, går främst, plus de här andra som är bra. Så att när vi lägger ihop de faktorerna så kan vi ju heller inte vara särskilt överraskade att de är med i racet. Sen tycker jag att de ändå har överträffat sig själv. Därför tycker jag att den här matchen mot Björklöven kommer bli väldigt intressant.
Ja, en grej. Jag sa det innan säsongen vad jag trodde om att de hade för dålig målvaktssida. Om de ska gå in i slutspel så tycker jag inte målvaktssidan ser tillräckligt bra. Jag är inte tillräckligt övertygad för att gå in med Moras målvakter i ett slutspel. Jag tycker inte de är tillräckligt bra för det. Jag tycker att de har en defensiv som har varit bra, men de skulle behöva ha en topp målvakt för att gå hela vägen. Och det tror jag man behöver i ett slutspel också. Ljunggren och Pirunen är inte de målvakterna jag tror de behöver i ett slutspel för att gå hela vägen. Då har de den offensiva kraften, men de behöver också en målvakt som står på huvudet. Och det ser jag inte riktigt.
Men siffrorna är ju där. Alltså, och jag vet, det säger inte allt, men alltså, jag tycker ändå under hösten så såg det bra ut. Blev vi lurade då av ett bra försvarsspel i Mora då, eller är det att det har fallerat under vägen på?
Det har inte fallerat någonstans. Alltså, jag tycker att de ser fortfarande bra ut, men de är inte tillräckligt bra. Jag tycker att andra lag har den bättre målvakter på den positionen. Det är det jag säger. Alltså, jag tror att de skulle behöva.
Har du med, Fredrik?
Ja, delvis gör jag kanske det, men sen tror jag också att man ska ta i beaktan att saker och ting förändras och sker. Någon har en kurva som pekar uppåt, man stabiliseras, man växer. Titta på Carl Lindbom. Jag tror inte för ett ögonblick att hans karriär är över, men jag ser också, som jag bedömer, en konsekvens av väldigt mycket spel. Först i Djurgården under hösten, där han spelade en väldigt viktig och avgörande roll. Han åker iväg på ett omtumlande junior-VM, spelade väldigt mycket där. Han kommer hem, kastas direkt in i mål. Och det vore väl själva fan om en 19-åring inte påverkas av allt det här. Har haft lite sämre prestationer, lite sämre siffror. Vad händer med honom? Vi har hyllat honom och sagt att han har varit gudomligt bra. Jag ställer det i jämförelse med vad skulle Ljunggren kunna göra eller Pironen? Vad händer med målvakterna i Björklöven? Hur bra är Gudlevskis när det ställs på sin spets? Har Toll och Pilo det som krävs i ett slutspel? Så att det blir väldigt mycket spekulationer om och men.
Men nu måste ju Persson in i SHL. Om de inte går upp med Mora så måste ju han måste ju vara nya Björka, han måste ju vara nya Karlqvist. På något sätt han är ju övertygad. Att han går till SHL. Jag tror att han har kvar i Mora. Jag tror att han är bekväm i den rollen. Men jag tror att han skulle vara bra. Om han kommer in i ett välmående lag i SHL så tror jag att han skulle vara bra. Det som han inte, jag tycker att han inte har som Björka och Karlqvist har, det är speluppfattningen på ett helt annat sätt. Det Ljunggren står för. Jag tycker Björka är bättre i spelet. Tycker
Henrik där Björklund har han inte. Men, vi då.
Vad sa du?
Henrik Björklund, bara för dem.
Precis,
som inte
förlåt. Ja, exakt. Jag tycker att på något sätt jag tycker att han borde få chansen igen. Han har varit där innan, men kommer han till ett välmående lag, han kommer dunka in mål, för det så han är så pass bra på att göra mål.
Varför spelar inte Ljunggren i SHL?
Kan vara att det går lite sakta ibland. Det var det. Men jag tror på något sätt, alltså de skulle göra bra tillsammans i SHL. Det finns inte något annat att de skulle inte kunna göra.
Låt mig flika in en grej innan du går vidare. Innan du går vidare, Lars. Vi pratar ju mycket och gärna om våran älskade, högt respekterade kollega Harald Lyckner. Och det är ju så att jag sitter på ett hotellrum i Umeå. Bor inte på samma hotell som Tobbe och Harald. Och nu kommer sms'en från Harald. När går vi? Och sen är det de här emojierna när man skickar ut händerna.
Han gillar emojis.
Ja, han har hittat de knapparna. Och det är med någon slags barsk underton. De börjar närma sig. De ska plocka upp mig, men tänk att det kommer jag inte gå med på, för jag ska göra klart den här podden. De får gå på restaurangen före mig.
Jag tycker det är imponerande att få att man kan emojis med T9.
Ja. Är det så här, vad heter det?
32-10? Nej. Snake. Han har ju polyfonisk ringsignal nu, har han fått i telefon.
Vi vet inte det
var när det kom, när man kunde spela riktiga låtar i mobilen.
Jaha, var det så det var? Just det, jag kunde få det där. För jag vet medan vi sitter här på tal om Harald, så inte på tal om Harald menar jag, så har ju Västervik faktiskt värvat en spelare i detta nu.
Vem?
Man har tagit in en nordamerikan.
Åh fan!
Som ska
tror du.
Åh fan! Jävla skräll!
Han har gjort 20 mål första 10 matcherna, så säljer vi honom också.
De måste ha bra poäng på typ British Airways eller SAS eller vilka de nu flyger över.
Man hoppas ju att de har köpt SAS, att det är därför som
SAS Martin Gudmundsson,
han flyger business till Tokyo en gång i kvartalet, för han har bokat alla på sitt SAS-kort.
Ja. SAS Västervik nu.
Men de har inte råd att tappa så mycket poäng, om man säger så. De måste få in kraft i det laget, och jag tycker Kärnek ser bra ut tillsammans med Öhman, och får de in någon som träffar rätt på återigen, så kan det ju verkligen, de får inte, nu börjar det bli kniven mot strupen.
Ja, 8 poäng.
Och det går snabbt nu också. Nu spelar man liksom hela tiden fram till slutspelet, och de måste börja ta poäng så snabbt som möjligt nu och inte tappa.
Viktig seger mot Östersund igår, ursäkta att jag avbröt det i dag, men det är viktigt att man tog den där extra poängen.
Mycket, mycket viktigt.
Tingsryd då? Vad hände där? 4 raka segrar.
Imponerande. Jag tänker att Tingsryd har en gudagåva. De har varit i utsatta lägen länge. Tingsryd är ju ett sånt överlevargäng som vi har berört tidigare, med allt vad det innebär, en liten ort och en stark kultur. Vi och många andra har väl känt att det kanske är på väg åt fel håll, och då tycker jag att det är imponerande att man tar sig samman och vinner väldigt viktiga matcher, tuffa matcher mot bra lag, dessutom lag som har varit stekheta, som har klivit in i motstånd med Tingsryd. Och jag känner någonstans att om det här är början till en fortsatt stabilisering de här sista 15-17 matcherna, så kommer Tingsryd att klara sig, men då behöver vi se det någon match till.
Men då, som du är inne på, starka lag att segra mot, de har alltså slagit Mora på bortaplan. De slog Östersund hemma, Löven hemma, och så ett AIK som helt plötsligt har fått sprutt på grejerna där. Jag menar, Sion Nybäck ser ut som att han inte opererade sig i somras och tappade hela sommaren på försäsongen och sitter på agenda sig stekhet ut. Claes Endre har ju klivit upp och blivit en första målvaktare igen. Så det är ju styrka på Tingsryd innan vi kommer in på AIK sen.
Verkligen. Men jag tycker att Gropp har växt till i Tingsryd-rollen. Har verkligen varit bra att börja producera. Men några som är bra i Gradin, Felix Olsson, Jonathan Harjo, de har ju börjat prestera nu. De har kommit igång. Men jag har ju pratat om det länge. Så här att, ligger man där i botten till slut, hamnar du, då åker du ut på något sätt. Men Tingsryd, de har ju en riktig överlevnadsinstinkt här. Det är ju varje säsong de klarar sig nu. Och nu ser det ju det ser bra ut nu. De tycker de har två fungerande kedjor som producerar framåt också. Gradin är ju verkligen en målspruta också. Så de hittar rätt i den, Felix Olsson och Harjo nu också.
Sen är det ju så här, ur en tränarperspektiv så har man skött sig, för mycket av värderingarna och bedömningarna vi och många andra gör vi på resultaten och på matcherna vi gör. Men vardagen har enorm påverkan på ett lags förmåga att vara bra den här viktigaste delen av säsongen. För topplagen genom ett slutspel, för lag som slåss för sin överlevnad genom sista delen av grundserien och i värsta fall genom ett kval. Och det är ju hur du har träningsnivån, hur du har preppat dig under sommaren fysiskt, hur du har satt samman din grupp. Och också när du inte har allt för stor omsättning av spelare så har du sannolikt byggt upp en ganska stor trygghet och en bra grupp. Och det kommer, tror jag, ha stor påverkan på den här sista delen nu.
Sen bara att man har haft tålamod med Glader också, att man liksom står emot yttre påverkan. Det har ändå varit lite snack att det har gått dåligt, man vill sparka. Någonstans man visar som förening också att man är här, men vi står pall, vi är här, vi kommer klara långsiktighet. Det tror jag man vinner på också, det är något som man har gjort bra. Det gjorde man även bra när de tidigare säsongerna. Så Tingsryd, ja, de är nu helt plötsligt så man är uppe på en slutspelsplats också.
Ja, bara en sån sak. Men jag vill bara flika in på det du sa, Dagen, att jag gillar verkligen de två första kedjorna de har. Gropp kör ju med Levinson och Örn. Och så sen då Anton Gradin tillsammans med Felix Olsson och Jonathan Harjo. Jag menar, den kedjan Olsson-Harjo tillsammans med Anton Svensson för 2 år sedan, de var ju dominanta i Hockeyallsvenskan efter jul. Och Anton Gradin, 17 mål nu. Jag menar, Karn... Vad ska han göra för att pappa ska plocka hem honom till Hövik egentligen?
Jag tror det krävs lite till kanske. Men jag tror Gropp är för mig jättebra offensiv spelare. Varierar kanske i sin prestation alla dagar. Men de behöver sådana spelare också i Tingsryd som kan fuska lite. Som kan göra det där lilla extra offensivt för att ta det också. Så jag tycker ändå Harjo kedja med Gradin är den som leder det här laget varje kväll. Och de gör också jobbet. Men det är ett helt Tingsryd som har kommit samman och liksom... Ja, men nu gör vi det här, grabbar, och de har verkligen gjort det, och det är imponerande.
Fredrik, har du något speciellt du skulle vilja ta upp där, eller ska vi rulla
vidare? Nej, men
vidare?
Vi betar väl vidare så vi passerar samtliga gäng idag, va?
Ja, men jag tycker det. Och jag har intressant... Vi har ju stökat av lite grann med Modo. Vi har varit på Mora, Södertälje, lite i Djurgården. Karlskoga, vad säger vi där då? Alltså, det händer ju grejer. Storseger igår med 5-3 mot Kristianstad.
Ja, men Karlskoga har ju det som Tingsryd har, som vi nyss pratade om, fast en nivå upp. Karlskoga har ju en konstant förmåga att hålla sig kvar på en högre position, trots att vi tycker att inte det har funnits samma kraft och energi i mina ögon i alla fall på det. Karlskoga, det är inte riktigt det. Och jag pratar inte om det här gamla som det var för 10 år sedan, 20 år sedan. För det tycker jag vi måste lämna. Men jag tycker ändå att de senaste åren att man har hållit en viss nivå. Jag har inte sett samma tyngd och tryck i det. Däremot så har man vunnit också viktiga matcher. Jag tyckte man gjorde en bra insats mot Djurgården. Den var ju du på plats, Dagen. Men där tyckte jag att man spelade med den här tydligheten. Det fanns en energi då i den matchen. Kokkonen kliver in och får en direkt viktig roll. Det är också en nyttig signal att nu plockar vi in något, han tar för sig, han levererar. Så att Karlskoga har ju hittat ett sätt att vara på. Sen är jag inte säker på att det här, vi ska inte fastna i Helmerssons vara eller icke vara, vi vet att han inte ska vara kvar, men vad det gör, jag tror att man ska lugna folk att Det finns inte en tränare som kastar in handduken för att man kommer fram till en punkt. Vi vet inte hela bakgrunden. Är han klar för något annat? Har man klart med någon annan? Han ska inte vara kvar. Han vill naturligtvis göra ett bra resultat med det här Karlskoga så långt det är möjligt.
Ja, men han kommer sköta det här bra. Det, så som jag känner Karl, så kommer han brinna för Karlskoga. Han vill göra så bra jobb som möjligt. Men klubben har ju en policy. Torsten har en klar bild att 3 år har vi en tränare i Karlskoga. Sen tror jag att brintiden försvinner lite. Och det har de varit tydliga med från början också, att det ska vara så i Karlskoga.
Men det köper inte jag riktigt, men det är en annan sak.
Jag förstår att du inte köper det.
Vad är vinningarna och förlusterna med att göra så då? Vi börjar med Fredrik, du som inte köper det.
Jag tror inte att det är så enkelt. Jag tittar på högre nivå, så Frölunda framgångsrika, lite knackigare sista åren med Roger Rönnberg, byggt upp någonting över lång tid. Sam Hallam, Växjö, samma sak. Bulan Berglund varit ett bra tag i Luleå. Så att jag tror att det är möjligt, i synnerhet med den omsättning som det faktiskt är på spelare. Och dessutom om du vill förändra strukturen, så tar det mer än 3 år. Det tar 5 år, det tar 7 år. Sen förstår jag ju också argumenten. Men just det här med brintiden. Jag har full respekt för att Karlskoga tänker så. Men jag delar inte den uppfattningen.
Hade Karlskoga sett att Carl Helmersson var inne på den linjen som Karlskoga vill vara, då hade han varit kvar. Jag tror någonstans att man känner att ja, men vi vill ta steg, vi har inte tagit den riktningen, det har varit framgångar. Carl har gjort ett fantastiskt jobb med Karlskoga, men de vill ha ännu mer, man vill nå ännu högre höjder, och det kanske man inte ser just nu. Sen så tycker jag man gör bra saker nu. Jag var väldigt kritisk, du Fredrik var väldigt kritisk också mot Karlskoga förra veckan. Tycker ändå, när man tar nu med Helmersson och Schultz, de tar en bänkning på Modigs. Man visar att ja, det här är inte tillräckligt bra. Vi ska kräva ett jobb, man ska göra jobbet när man kommer till Karlskoga. För Karlskogas publik, det man kräver av en spelare i det laget, det är att man jobbar hårt, man gör jobbet, det krävs. Och det har inte Modigs gjort, han har inte presterat på den nivån som han var dittagen ut. Och att ge den kraften till laget, att man vågar ta ett sånt beslut på något sätt. De känner ju i truppen nu att han har inte varit presterat på samma sätt som vi kanske har förväntat oss. Och att man gör det, då har de fått en riktigt positiv bild på det här. Nu är han tillbaka i laget imorgon. Nu får vi se också hur han hanterar det här läget i den truppen. Sen tycker jag Kokkonen, bara vi ska snacka självförtroende på spelare. Att han kommer in och gör de matcherna han gjort. Kommer in, det jag har hört också, han kommer in med den ledaregenskapen han har i omklädningsrum. Pratar mycket, precis den spelare man behövde. Och de senaste 2 matcherna jättebra, och det är precis som man ska spela. Man är aggressiv och man fullföljer. Man tar sig in på mål, man har den här tyngden som jag tycker man ska spela med. Så imponerad av vad man har gjort som ledartrojka, att ta de tuffa besluten som man inte tycker att han har gjort, prestera på den toppen också. Nu gäller det för Modigs, ta den på rätt sätt.
Med det så lämnar vi Karlskoga och tar oss tillbaka till huvudstaden där AIK nu. Nu är det förlust igår, man hade en sån här enkronas match igår onsdag. Uppbäddade för fest, ska möta Tingsryd på hemmaplan. Det var 7000 sålda biljetter. Inte så många på plats på Hovet förvisso. Men efter 30 sekunder så gjorde Daniel Sjövander 1-0. Och efter 3 minuter bytte man målvakten Niklas Lundström. Lämnade isen med 2 insläppta mål. 0 räddningar. Det kan ju vara mentalt tufft. Men annars är ju signalen i AIK att det har hänt någonting där. Och jag tror ju inte på 5 öre att det har med Roger Melin att göra, utan jag tror att det handlar om att derbysegern var viktig. Claes Endre har steppat upp, Sion Nybeck har blivit bättre, Mosito Begenda, de ledande spelarna, har tagit större ansvar, och man har hittat lite en positiv vind i AIK.
Jag tror du har helt rätt på de nycklarna du nämner där. Sen tror jag att det i sin tur också har sitt ursprung i att man har stått fast vid Anton och hans kollegor där nere. Roger Melin som är rådgivare in, ja. Men jag tror heller inte att det är det handlar om. Men man har fortsatt att jobba på samma sätt. Man har inte avvikit allt för mycket från kursen, och det förr eller senare så betalar det sig. Och tittar vi på, bara för att jämföra med förra året, så var det väl också så att AIK kom igång lite för sent dock, för att det skulle bli tillräckligt bra. Men det är väl en åtgärdsfråga för framtiden, men jag är övertygad om att AIK är bättre idag. Jag frågade också Modoledningen efter mötet med dem, och som tyckte samma sak, att det var ett bättre AIK. Så att ja, de är Jag tror att det här var ett olycksfall i arbetet, och är inte det där klassiskt när det är uppdukat för fest, man ska leverera och så får man några snabba käftsmällar och sen ställer det till det.
Det är lite grill, det är lite grill utanför, man liksom dukar upp i festen där man ska vara på något event innan. På något sätt så släpper det lite fokus från matchen. Det är svårt att prestera på den här matchen. Jag vet precis hur det är, och det är inte ofta man vinner de där eventmatcherna, men jag tycker ändå att Endre visar ju sin briljans någonstans här, att han har steppat upp på något helt annat plan. Jag tycker Gynge, den ledaren man ska ha, och som du säger, Bagenda och de här har på något sätt övertygat. Och sen gillar jag att man verkligen har stått pall mot alla tryckningar mot Blomqvist. Han har fått jobba med de här grejerna, och då får man också en positiv utveckling på att man har stått där. Nu får vi se då hur långt det kan räcka. Jag tror någonstans att topp 6 är uteslutet, men där någonstans i play-innen så kommer de kunna vara med och kriga om det.
Utifrån sett hade det varit intressant om de blev femma i Djurgården 4. Det vidhåller jag. Det hade ju varit häftigt.
Det är såklart att vi skulle vara intressant att se ett Stockholmsderby igen, framförallt i slutspelstemp, så skulle det vara kul att se.
Ja, det hade det verkligen varit. Ska vi pratar lite kort om Björklöven. Ska vi ta lite grann där också? De har ju lånat in Elliot Ekmark som center där, med tanke på att Weigel är borta, Oliver Johansson skadad, och dessutom så är ju Wiklund nu skadad. Nu har han 90 forward förvisso. Och Jakob Olofsson som har börjat träna, men han är fortfarande en bit från spel.
Ja, bra bra att ta in de centrarna. De behöver ju någon kraft där också. Sen så tror jag att de är behov av att få tillbaka de här spelarna, Wiklund och dem. Och så, men återigen, bra sportchef att hitta den typen av spelare som jag tycker ändå bevisar att han kan spela på den här nivån riktigt bra också.
Lånen är ju också ett sätt att tillfälligt plåstra om. Det läker ju kanske inte såren, men man har en möjlighet att hålla det på en stabil nivå i väntan också på att kanske göra de där rekryteringarna som man nu har några veckor kvar på sig, och att man inte bränner sig för tidigt. Så det tålamodet har ju, tycker jag, Kenti visat klass på tidigare, och det gör han förmodligen nu också.
Mm, sägs att han är ute och shoppar lite grann. Vi ska ju göra Björklöven imorgon fredag, så jag tänker att vi sparar lite grann till tv-sändningen där också, så vi blir inte allt för långrandiga på Umeå-gänget idag. Vi går till Kristianstad istället, ett annat lag i grönt. En seger på de fem senaste, det var mot Östersund. De ligger ju riktigt pyrt till och är ju definitivt inblandade i den här negativa kvalstriden. Jag menar, just nu är Kristianstad alltså 2 poäng från negativt kval.
Ja, och vi var inne på att de hade den här hungern, draget i laget. Titta på matchen igår, ser ingenting av det, och det blir jag lite orolig för vad de är. Jag tror på något sätt att de har varit friade från att vara med i den här bottenstriden. De har inte känt på det innan. Nu börjar det bli påtagligt för dem också. Jag tycker man ser spelare som inte har den här positiva utvecklingen. Man har ingen självförtroende. Nu behöver Gat visa sina ledaregenskaper här, för det måste få igång spelarna och verkligen hitta tillbaka till det jobbiga, tunga, framförallt hemmaspelet, som jag tycker har varit enormt under de här åren. Men ser inte det riktigt draget som vi var inne på förra veckan, att det alltid finns det, men det finns en hunger i ledarna och truppen, men de måste få ut också.
Sen är det nog lite farligt. Jag förstår precis vad du menar, Dagen, att det var tufft att vara där, men det är inte så att det har varit i 10 års tid, och att utan de hade ett jäkla bra år förra året som slog oss alla med häpnad. Möjligen att det var ett undantag, att det här är mer rimligt och realistiskt, men det landar ju svårt i gruppen, och jag tror att man har hoppats och trott länge att det ska lossna. Nu är man i det där läget, och jag tror att de gör klokt i, vilket jag förutsätter att Gat och Piva, för de är så pass förståndiga, ändå inser läget, och att man, som vi har pratat om vid några tillfällen, spelmässigt också anpassar sig, att det handlar om att vinna rätt matcher. Man får inte ha liksom sin samlade kraft när man möter topplagen i ligan för att man ska visa musklerna, utan det är oerhört viktiga matcher i mötena med de här lagen som ligger omkring dem i samma strid.
De har två viktiga hemmamatcher i rad här nu, Almtuna och Södertälje. Där kan man ändå sätta ner foten lite på något sätt och vinna, ta de fighterna, för det, du måste börja vinna här nu och få en positiv trend, för som vi sa innan, det går fort nu.
Ja, och som du säger på nu, Fredrik nämnde det igår lite kort också, att alltså det går fort, att det är Snart är det februari. Då är det transferfönstret och ni vet, februari 4 veckor så är vi mars. Och det är bara en vecka drygt in i mars så är det slut på grundserien. Så att, jag menar, om dryga 6 veckor, där är grundserien klar.
Ja, och det är så här att det man också ska ta i beaktan är ju den här fasen som kommer nu. Det är någonting som rör om. Man kan tycka att det är läckert med det här fönstret om man ska värva in i det sista, men det slutar sällan lyckligt på de här sista minuten värvningarna. Så att jag tror att man gör förståndigt i att samla det man redan har, som jag nämnde tidigare, hitta en bra kvalitet på träning, kanske skruva upp det ytterligare, skapa rätt vanor, komma samman, för att det här ska vi hantera nu. Och skulle Kristianstad hamna i ett mellanläge, ja, men då må det så vara, då tycker jag att de har gjort det bra. De ska se upp att inte dras in där nere än värre.
Håller med. Jag ser också framför mig hur jag och Lars sitter och uppdaterar Twitter för att se de här värvningarna, och så sitter Fredrik och bara sluta bara. Vi kommer sitta bara, var är det? Vilka värva? Vad tar de?
Jag sitter med...
Du, vad är det för datum den 15? Alltså, vad är det för dag? Vi är ju ganska frispråkiga när det kommer. Det är ju för fan en onsdag den 15. Då är det ju nästan live-poddsläge eller någonting.
Ja, vi kör 24 timmar.
Jag ska berätta ett kort kul minne från det med deadline. När jag var tränare i Nyköping, Sunlight kanske det var rent av. Jag hade en norrman som var duktig som hette Knut Henrik Spets. Han hade en bror som hette Lars-Erik Spets som var i Brynäs. Och Modo var väldigt intresserad av Knut Henrik Spets. Då fick jag alltså gå från min lägenhet till Statoil hette det på den tiden, macken, för där fanns det ett fax, och så fick jag stå där från 11:30 fram till midnatt om det skulle bli affär och ha telefon, för då var det en påskrift som krävdes för. Så att idag ser det lite annorlunda ut, men det är spända timmar där.
Ja, men vi kan väl planera att försöka göra någonting på deadline day om det är så att det funkar schemamässigt, att det är genomförbart. Jag har Super Bowl natten till natten till måndag, så jag lär säkert vara lite slajt.
Jag fastnar där, mest, vad käkar du under de här tiden på Circle K? Det finns ju en bra käk på de här mackarna. Så.
En vurre, tror jag tryckte där, var en kurv.
Ja, gött.
Fredrik är en av typ 3 människor i världen som jag känner som dricker pucko. Det är ju våran producent David Olofsson och
jag
Fredrik
dricker inte
som jag
pucko.
Sett som dricker pucko. Visst brukar du
inte
dricka pucko?
Det här är fullständigt, vilket påhopp.
Vilket jävla pucko.
Du dricker inte pucko?
Jag är ett pucko, men jag dricker inte.
Nej, jag kanske drog i förresten slutsatsen. Våra kollega David, då skiter vi i pucko.
Något jag kan, så är det mina maxstopp. Vi hade i Karlskoga, då var det alltid maxstopp innan matchen och obligatoriskt maxstopp efter matchen. De flesta lag har hört att de bara kör maxstopp efter matchen vid vinst. Det fanns aldrig. Det var alltid maxstopp innan, efter. Då kommer jag ihåg att Sam Hallam körde alltid. Jag måste nästan prata med honom där. Han körde alltid en polypåse. Under en hel säsong. En polypåse. Jag har även en härlig. Mattias Kålan Karlsson. Han köpte 2 geisha. La dem i fickan och sa, nu kör jag byxvarm geisha. Tryckte upp dem, så var de så här. Det var rann om dem.
Själv har jag haft traumatiserade spelare. Det har hänt inte bara en gång att jag har sagt med skarp och tydligt röst till busschauffören, om du stannar bussjäveln vid en bensinstation, det här är efter förlust, så knuffar jag ut och kör skiten själv hem. Vi ska hem, vi ska inte stanna. Det är det optimala straffet mot hockeyspelare.
Nej, då hade jag blivit galen. Det finaste var en kurv och sen ett 6-pack 3-5-er. Det var fint. Så delar vi på det här nere bak i bussen. Vi är lite äldre spelare.
Det är ju fantastiskt. Men maxstopp kan vi prata länge om. Men jag tycker att det var kul med 2 byxvarma geisha. Det är ett fruktansvärt äckligt.
Du har njöt när han satt där.
Vi har Västerås kvar.
Västerås har vi kvar. Vad säger man Västerås då? Vinst igår. Med Simon Robertsson inlånad, och det var han och Liam Dover Nilsson, SHL-lånen, som rullade lite grann för
Ja, och det tänker jag är en bra injektion. Jag tycker båda de 2, Robertsson har ju övertygat, det jag har sett av honom har ju inte hittat full roll, tydlig roll i Skellefteå naturligtvis, med i ett väldigt bra lag. Men jag tänker att de har, den där kategorin spelare drivs av så mycket, och de kan skänka en alltså få in en kraft. Som jag har berättat i något sammanhang, jag fick ju in två kanadiker i Schweiz där, Mason McTavish och Brennan Ottman, som idag är NHL och spelar JVM, kommer in, de var knappt torra bakom öronen. Och en del sa, ja, men vad ska vi med såna här unga till? Men de inspirerar med sin passion, sitt sätt att älska och träna och köra och nöta och leka hockey. Och det tror jag faktiskt kan vara upppiggande för det här Västerås som har hamnat i en väldigt tuff säsong. Så att Västerås, det var ett, jag tror att det var en bra injektion för dem.
Jag kommer in med lite lekfullhet, som du säger Fredrik, också lite utanför. De har inte känt på den ytterpåverkan som är med supporterskapet i Västerås också. Kan spela lite fritt från den pressen, och det gör de. Men sen är det Johan Gustafsson, jag tycker JG har steppat upp här de senaste matcherna och varit grymt bra, och tillbaka till den stormålaren som jag tycker att han ska vara, och den typen av spelare som måste prestera för att de ska också vända den här trenden.
Simon Robertson tycker jag är en smart rekrytering av Niklas Johansson, sportchefen, som ju har kört fast lite i Skellefteå, och som har en potential i liksom både till grit, målskytte, han är straffspecialist, han har liksom allting för att kunna bli en riktigt bra hockeyspelare, förutom att det liksom ska klicka och att det där sista ska lossna.
Sen tror jag att det är Niklas fördel att han kommer från SHL-världen och har naturligare band kanske med sin motsvarighet i andra klubbar, och det kan ju underlätta när man pratar sådana här rekryteringar, att man tar ett annat ansvar för det. Så att jag tycker också att det är bra, och det, där finns ju det här, ska inte fastna i den debatten också nu, men det här som var förr med mycket mer fria lån upp och ner, tror jag var gynnsamt för unga spännande spelare med potential. Nu är det låst vid ett antal spelare och så vidare, men i Robertsons fall så tror jag att det gör honom gott och Västerås gott.
Jag tror ändå man plockar ändå in bra spelare nu. Jesper Johansson tycker jag har varit bra i Västerås tidigare när han har varit där. Jag tycker man tar in Dove Nilsson, man tar in Robertsson, man tar in Anton Eriksson, man tar in spelare som gör jobbet, och de här unga spelarna kan bryta lite mönster, ha lite lekfullhet. Tycker man gör det bra här och nu. Sen måste man ta nya krafter efter den här säsongen. Lars var inne på det stenhårt senast. Det är bara att glömma den här säsongen, sen att ta nya tag. Jag tror någonstans att det är det man måste göra också, men bra start på nya jobbet av Niklas Johansson.
Ja, får man säga. Det ska bli intressant att se hur det går för Västerås nu framledes. Jag är också inne på att jag tycker också att Johan Gustafsson har sett lite stabil ut, som du är inne på, Daggen, och det kan ju bli ett jäkla lyft.
Jag tycker att Albano inte den offensiva kraften som man kanske trodde att han skulle komma in. Jag tycker ändå att han inte håller på den nivån som...
Men snygga siffror!
Bra siffror, men han är inte en offensiv, han ska inte stå i powerplay. De kan få något annat.
Nej. Vita hästen då? 6 raka torsk. Det är de och Djurgården som står på det.
Vita hästen stod ju förra året för ett väldigt snyggt avslut under ledning av den gode Tony Sabel, som då var tränare. Gjorde lite grann det vi har pratat om att Tingsryd gör nu. Det är inte för sent än. Det är ju tillräckligt mycket matcher för att man ska kunna plocka rätt segrar. Och det är väl det som Vita Hästen får kämpa emot. Men de för en tillvaro som inte är fullt så uppmärksammad. Vi pratar inte jättemycket om dem. De har inte så mycket huvudmatcher på tv. Det kan man tycka att det finns en orättvisa över. Men det är ju också ett lag som inte har tagit de stora segrarna och inte tagit en plats på den övre halvan.
Men det är slående också hur deras formkurva har gått den här säsongen. De har varit på toppen. Vi pratar om det. De ser jättebra. Nu är det liksom, det ser inte tillräckligt bra. Jag tycker Marcus Eriksson är den som kanske bryter lite mönster. Resten är inte tillräckligt bra. De är illa ute. Det gäller att ta poäng. Men det är samtidigt tillsammans med Kristianstad, Östersund. De här lagen, de måste börja vinna och vända en trend. Och finns det någon som kan vända en trend, så är det väl Hockeyallsvenskans gigant Marcus Eriksson.
Men svårsiat dock hur det ska sluta det här där botten.
Nej. Ja, det är ju också väldigt underhållande.
Inte det?
Jo.
Två ja, ett nej, Dagge. Då, ja, men ge oss svaret. Ge oss svaret.
Ja, men då, vi var inne på det. Sitta och gissa. Ska vi sitta och gissa, grabbar? Ska vi sitta och gissa?
Nej.
Det ska vi inte, Fredrik.
Nej, det behöver vi inte göra.
Bra.
Nej. Men Västervik är illa ute i alla fall. Det är någonting som vi kan läsa oss till poängmässigt.
Det som är intressant är att från hästen som ligger näst sist 40 poäng upp till Almtuna som ligger 7 har vi 48. Det är ett getingbo med de här. Jag tycker att det är 6 lag som man kanske kristalliserar sig lite utanför de typen av lag. Men den här kommer bli intressant. Alltså vi kanske säger, vi har sagt det någon gång, aldrig varit så här jämnt, men det känns ju verkligen som att det är så många.
Det har det säkert, det har det säkert varit.
Men det känns som det, och det är många lag som blandar och ger hela tiden i prestationer och i matcher och i vinster.
Fredrik Söderström, du har slutordet innan jag kommer att säga att ta hand om er.
Ja, då ska jag börja med att tacka mig själv, som Abris en gång i tiden sa, lär ha sagt. Nej då, jag konstaterar bara att vi är inne i, jag säger jag varje gång jag ska ha något, så vi är inne i en intressant fas, men det är för att jag tycker verkligen nu att det går i den riktningen. Vi ser ett race bland toppenlagen, eller topplagen, överraskar oss lite från gång till annan. Vi har bra lag som brakar samman, en back-to-back på Hovet. Det är de här lagen vi har pratat längre ner som kämpar för sin existens, och jag ska med stor nyfikenhet följa tendenser och utveckling den närmaste tiden.
Jag ser också en sak när jag kollar på tabellen. Karlskoga ett mål från 100 mål offensivt. Vet du vad det betyder?
Nej.
Den som gör det får bjud på körv.
Är det så?
100 mål, den som gör 100:e målet i Karlskoga har av tradition, då får man bjuda på körv till hela laget. Så det är körvträning.
Alltså köpa bröd, köpa bullen.
Så det är det de har kämpat liksom för hela säsongen och slippa då, uppenbarligen.
Jag kan säga att det är inte många som vill göra det 100:e målet, det kan jag säga. Nej, men jag har inte varit nära någon gång. Men det är...
Höfte ungefär vad det kan gå på, men en tusenlapp är du klar på.
Vi brukar beställa från Martin, en grym kioskkille vi hade i Karlskoga som är fortfarande kvar där också. Som kommer ner, fixar kurven, det är såklart. Ketchup, senap. Ja, det är en härlig tradition.
Rostad lök och liksom gurka och
finns inte. Där. Finns inte. Det är alltid sötstark eller vanligt stark. Och sen är det, brukar han alltid säga, senap, ketchup. Ja, jag tar senap, ketchup. Ja, och ketchup för färgens skull.
Ja, men då får vi hålla ögonen på det, vem som gör det 100:e målet imorgon. Det blir extra intressant. Vem som bjuder på kurv. Med det tycker jag att vi summerar här. Då får vi tid att se lite SHL-hockey och sådär också nu när det är torsdag kväll. Och vi hälsar välkomna till Simor Hockey 18:30 på Simor imorgon för Björklöven mot Mora. Och vi kommer även att såklart ha ett öga på. Det är ju många intressanta matcher där längre ner i tabellen. Och Djurgården Modo. Slut så. Tack så. Allt gott. Ta hand om er. Ha det gött. Tja!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.